Amen, varsågod och sitt och tack lovsångare. Det var en fantastisk sång, speciellt den här senaste, den här sista. Jag kunde inte, men jag tyckte att texten var helt, helt otrolig. Att få proklamera att det finns inget annat namn än Jesus namnet. God afton, kära vänner. Det finns lite folk kvar i Vasa en söndag kväll så här mitt i juli och mitt i semestrarna. Alla har inte försvunnit från stan. Själva så är vi kanske inte så ofta i stan så här på somrarna. Vi kommer och far och är några dagar på kort visit och så far vi igen. Det finns mycket som ska hända också på sommaren. Det finns hus som ska tas om hand och vårdas och det ena och det andra. Och sommaren är kort så det gäller att ta vara på den. Men nu är vi här tillsammans för att lova, prisa Gud och för att fira gudstjänst tillsammans. Och jag har satt som rubrik för min predikan ikväll: lova Herren min själ. Bless the Lord, O my soul. Och vi har redan lovat och prisa Herren. Och jag vill starta från ett av nyckelorden i kristen tro. Ett av de första ord du hör när du kommer in i en kyrka. Även om du har suttit i kyrkan sedan du var ett barn som jag, så kan det hända att du ändå inte riktigt till fullo förstår innebörden eller alla aspekter av det här begreppet. Och det är uttrycket välsignelse eller att välsigna. Ni vet, vi brukar ju välsigna. Vi önskar varandra Guds välsignelse. Är det någon som har födelsedag, är det någon som fyller eller har fyra bröllopsdag, så här, så skickar du på Facebook eller så skickar du ett kort och önskar Guds välsignelse, bless eller någonting sånt där. Eller så ber vi Gud välsigna maten. Eller så kommer du till kyrkan och så hör du prästen be Herren välsigna dig och bevara dig och så vidare. Och när vi läser Bibeln så märker vi också att vi får en mängd uppmaningar att välsigna. Vi ska välsigna varandra, vi ska välsigna våra ovänner och så vidare och så vidare. Och vad är det vi gör när vi välsignar, när vi uttalar en välsignelse, och vem och vad ska vi välsigna? Jag har lite funderat kring de där frågorna och lite studera olika perspektiv av det här med att välsigna. Och enligt uppslagsverket så är välsignelse en välgångsönskan, en välgångsbön. Att be om Guds nåd och beskydd, nedkalla Guds nåd över. Men det kan också betyda att lovprisa, högeligen prisa, berömma, vara glad över. Och den aspekten ska jag återkomma till om en liten stund. Men första gången vi läser om välsignelse i Bibeln, så det är faktiskt på Bibelns första blad. Det är skapelseberättelsen. När Gud välsignar havsdjuren och fåglarna. Och det står så här att han välsignade dem och sa det: var fruktsamma och föröka er. Och detsamma så säger han om Adam och Eva när han skapat dem. Han säger, eller det står så här, att han välsignade dem och sa det till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Så här ser vi att det här att Gud uttalar en välsignelse över dem, så egentligen så uttalar Gud sin avsikt över sin skapelse. Det finns en profetisk dimension i välsignelsen. Och sen har vi det här tillfället när Abraham, Gud kallar Abraham att lämna sitt land och han ska gå till ett land som Gud ska visa honom, och Gud ska ge honom och hans efterkommande det här landet. Och då säger Gud så här, eller han lovar att han ska välsigna Abraham. Och han ska göra hans namn stort och alla släkten på jorden ska bli välsignade genom Abraham. Och så får Abraham en kallelse att bli välsignelsens bärare. Och det blev Abraham och hans efterkommande. Därför att det är från Abraham som det judiska folket härstammar. Och från det judiska folket så kommer världens frälsare och Messias Jesus. Så vi har allesammans alla nationer i världen har blivit välsignade. Gud har uppfyllt det löftet till Abraham. Och sen några kapitel och ett antal år senare så har vi en tjej vid namn Rebecka som ska lämna sin familj och hon ska gifta sig med Isak. Och innan hon far iväg så samlas hela familjen runt omkring henne och så välsignar de henne. Och de säger så här: av dig vår syster ska komma 1000 gånger 10 000 och dina avkomma ska inta sina fienders portar. En lite märklig välsignelse. Men också där finns den här profetiska dimensionen att tala ut Guds avsikt över sin syster eller dotter. Och sen har vi kanske den här mest kända välsignelsen i Gamla testamentet. Ni vet när Isak blir gammal och han kallar på sina söner och han uttalar en välsignelse över Jakob och Esau. Helt i enlighet med det som var en fars uppgift. Och det här är bara några av de bibelställen i Gamla testamentet där vi läser om välsignelse. Det finns en mängd ställen vi skulle kunna läsa. De hebreiska och grekiska ord som används i Bibeln om välsignelse så översätts i engelskan oftast med bless. Bless the Lord, blessed is the man. I svenska översättningen så har vi ibland välsigna, ibland så läser vi, översätts det med lova, prisa, eller saliga, till exempel saligprisningarna. Saliga är de renhjärtade. Engelskan säger blessed. Välsignade är de renhjärtade. Och så vidare. Och det perspektiv som vi kanske känner oss mest bekväma med, så det är ju det här att Gud välsignar oss, eller att vi ber till Gud att han ska välsigna någon annan. Precis som i de här bibelställena som jag nu nämnde om. Och det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om välsignelsen utifrån det här perspektivet. Gud är all välsignelses källa. Och Gud har välsignat oss. Gud välsignar oss dagligen. Och han uppmanar dig och mig att vara välsignelsesbärare i vår tur, ut till människorna runt omkring. Välsigna andra människor och så vidare. Och det finns väldigt mycket vi skulle kunna säga om det. Men det finns en lite annan innebörd också i det här att välsigna som jag skulle vilja lyfta fram just den här kvällen. Därför att när jag läser i Bibeln så hittar jag ibland såna här ställen där jag märker att det är människor som välsignar Gud. Och jag måste säga att jag känner mig lite obekväm inför den tanken. Ja, men hur skulle jag kunna välsigna Gud? Nej, det kan jag inte göra. Absolut inte i den bemärkelsen som Gud välsignar oss. Jag kan inte som en svagare part välsigna Gud. Men ändå så finns det, till exempel i Saltaren, så finns det en mängd formuleringar där det är psalmisten som välsignar Gud. Till exempel David, psalm 16 och vers 7, så säger David så här: jag vill välsigna Herren som ger mig råd. Och psalm 34, vers 2: jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Och så försöker han få dig och mig med. Han säger: låt oss tillsammans upphöja hans namn. Och i psalm 103 så uppmanar David sig själv. Han talar in i sin själ och uppmanar sin själ att välsigna Herren, att lova Herren. Svenska översättningen använder: lova Herren min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans namn, hans heliga namn. Engelskan säger: bless the Lord, O my soul. All that is within me, bless his holy name. Och David han fortsätter: lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Och sen räknar han upp en mängd orsaker till varför han ska lova Herren. Och han påminner sig själv om att Herren är den som förlåter mig alla mina synder. Han är den som botar mina sjukdomar. Herren är den som upprättar mitt liv. Han är den som mättar mig med sitt goda. Han är den som handlar rättfärdigt och så vidare och så vidare. Och så räknar David upp en mängd orsaker som hans själ har att upphöja, att lova och prisa Gud. Så Davids välsignelse, den springer fram ur ett hjärta som är så fyllt av tacksamhet över Guds godhet, över Guds barmhärtighet och Guds nåd. Och så påminner han sin själ just det här att glöm inte bort alla Guds välgöring, allt det goda som Gud har gjort. Och det är här som du har innebörden i det här uttrycket som ibland översätts på svenska med att välsigna, ibland med att lova, att prisa Gud. Och på engelska oftast med bless. Så det är ett att välsigna, så det betyder, det är ett uttryck för tacksägelse, för lovprisning, för hyllning, för tillbedjan. Och det hebreiska ord som används i det här sammanhanget, till exempel det här när David upphöjer och lovar Gud, välsignar, så det betyder bokstavligen att knäböja. Jag knäböjer mentalt inför Gud och jag erkänner honom som källan till all välsignelse och till universums skapare. Och Paulus, han uttrycker sig så här i Efeserbrevet. Vi har citerat det otroligt många gånger. Han säger så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Jesus Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och jag tror att när vi blir medvetna om hur rikt Gud har välsignat oss, så då föds också tacksägelse i våra hjärtan. Då föds en tacksamhetens attityd i våra hjärtan. I den judiska traditionen så har välsignelsen en väldigt central betydelse. Rabbinerna så säger att det finns en välsignelse för allting. Och en troende jude, han välsignar, eller han ber korta böner av välsignelser genom hela dagen. Han välsignar Gud från det han stiger upp tills han går och lägger sig. Och det är som ett uttryck för en sån kontinuerlig tacksägelse i hjärtat. I en attityd av tacksamhet inför himlens skapare och uppehållare. Och jag måste säga att när jag läste om hur den troende juden praktiserade det här med tacksamhet och tacksägelse, så då kände jag mig att här kommer jag till korta. Jag kommer långt, långt efter i det här att uttrycka tacksägelse till Gud över livet och allt det som han gett mig. I femte Moseboken 8 så talar Mose till Israels folk. Israels folk har lämnat slaveriet i Egypten och Mose har lett dem ut ur Egypten. Han har lett dem under många, många år i öknen. Och nu äntligen så står de liksom där, liksom på gränsen, och nu ska de äntligen få gå in i det här landet. Tillbaka till sitt hemland som de för många, många generationer har varit borta ifrån i slaveri. Det land som Gud hade lovat dem. Och nu ska de äntligen få gå in i landet. Och nu samlar Mose folket, eller ledarna, och talar till dem och ger dem instruktioner om vad de ska tänka på när de kommer in i landet. Och han kommer inte själv att gå och följa dem den där sista sträckan, utan de ska få göra det själva tillsammans med Herren. Men han påminner dem om en del saker. Och så varnar han också för vissa saker. Han beskriver det här fantastiska landet som Gud har gett dem. hur vackert, hur fint det är, allt det goda som finns där. Och sen varnar han folket för högmod, och han uppmanar dem att komma ihåg vem det är som har gjort allt för dem, vem det är som har fört dem ut i Egypten och så vidare. Han säger så här i 5 Moseboken kapitel 8 från vers 10 framåt. Så säger han att när ni kommer in i landet så ska ni äta och ni ska bli mätta. Och så säger han att och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Här använder engelskan igen, bless the Lord. Du ska välsigna Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan du håller hans bud. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, ditt silver och guld och ditt allt annat du har förökas, då må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan, och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka och pröva dig, för att sedan göra dig gott. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min handstyrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Och det där sista där tycker jag är ett intressant uttryck. Det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Så säg inte att det är din egen kraft och din handstyrka som har skaffat dig rikedomen, varnar Mose. Och det här gäller nog också dig och mig och oss, vi som sitter här. Vi har olika gåvor som vi har fått av Herren. Är du en duktig företagare? Är du en duktig förvaltare? Har det gått dig väl på andra områden i livet kanske? Så glöm inte vem det är som har gett dig visheten, förståndet och möjligheterna att få det här, eller ha den här kraften att göra det som du gör. Och Mose, han visste väl hur snabbt det går, att när det börjar gå oss väl så glömmer vi Gud. Och så kanske stoltheten, högmodet får ingång i våra hjärtan. I vårt eget land, när det var nödtider i Finland, då vände sig det finska folket till Gud. Man bad och man ropade till Gud. Och Gud välsignade vårt land. Gud har välsignat oss med självständighet. Gud har välsignat vårt folk med kunskap, med vishet, med förstånd att bygga upp, med sammanhållning, att kunna bygga upp det här landet och så vidare. Och vi lever idag i ett land av välstånd, även om regeringen drar åt svångremmen lite, men ändå så har vi det så otroligt gott i vårt land. Men vad hände när det började gå väl och vi fick ett materiellt välstånd? Det vi ser också i vårt land är att väldigt, väldigt många har glömt sin Gud och vänt Gud. Man frågar inte efter Gud. Så den här varningen som Mose ger, den är säkert på sin plats. Och det var för att hörsamma den här varningen till högmod som det judiska folket några århundraden före Jesu tid införde den här traditionen av välsignelseböner eller tackböner till Gud. Och som omspänner då hela dagen från början och livets alla olika skeden. Jesus, han växte ju upp med den här traditionen, det här sättet att tacka Gud. På Jesu tid så var de här bönerna väldigt korta. De började med de här orden, välsignad vare han. Och ännu idag så ber den troende juden, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Välsignad vare du, vår Herre och Gud, universums konung. Om du hade varit en av de människor, eller kanske de lärjungar som vandrade i Galileen då när Jesus levde, så är det troligt att du skulle ha blivit väckt på morgonen av en tupp. Det blir man ibland om man åker ner till Mellanöstern. Det blir också min man och jag på somrarna på vårt sommarställe ute på Bergö. Grannens tupp försöker få upp oss. Och de där första åren så var det inte så bara goda tankar vi tänkte om den där tuppen. Utan vi smidde lite onda planer. Funderat, med vems hund ska vi släppa lös? Eller hur ska vi göra? Nu när det har gått ett antal år, vi kommenterade det här om dagen faktiskt, att nu reagerar vi inte ens på det. Vi vaknar inte ens av tuppen. Vi har blivit så gamla så vi har blivit unga på nytt. Så vi sover fast tuppen galar. Men det här, ändå så måste jag ju erkänna eller bekänna att jag har ännu aldrig bett den bön som kanske Petrus och Jakob bad när de blev väckta till tuppens galande. Välsignad var det han som gett tuppen förstånd att skilja mellan dag och natt. Och jag tänkte, vilken välsignad attityd att börja dagen med en sån. När har du bett en sån bön? Välsignad var det han som gett människan förstånd att uppfinna väckarklockan eller det här alarmet på mobiltelefonen. Ja, med vilken attityd tar du och jag emot en ny dag? Finns det den här välsignade attityden i ditt och mitt hjärta också? Om vi återvänder till Galileen, så när du skulle öppna dina ögon där på morgon, så skulle du ha bett, välsignad var det han som öppnade de blindas ögon. Eller välsignad var det han som uppväcker de döda, som låter livet återvända. Därför att man såg Gud inte bara som skapare utan också uppehållaren av livet. Det vill säga, varje dag är en gåva ur Guds hand. Varje dag som jag lever så vill Gud mitt liv. Varje dag, varje andetag som jag andas så vill Gud, så är Guds hand verksam där. Och vi tar det många gånger så för självklart. Och när du ska ha klätt på dig, eller du ska tacka Gud för andra kroppsdelar, och du ska ha sagt, välsignad var det han som klär dig nakna, välsignad var det han som ger mig allt det jag behöver, och så vidare och så vidare. Och det som fascinerar mig, det är att juden, han ber inte Gud, kanske på samma sätt som jag, att välsigna dagen. Jag kanske ber ibland så här, gode Gud, välsigna den här dagen. Juden ser det mera som att han redan är välsignad. Bara det här att jag kan slå upp mina ögon på morgonen, att jag kan resa mig upp ur sängen, det betyder att jag redan är välsignad. Gud har välsignat mig. Med liv, med hälsa, med en ny dag och så vidare, med krafter. Och eftersom jag redan är välsignad så kan jag stiga upp och så kan jag gå ut och vara en välsignelsens bärare där jag går fram. Så det är en tacksamhet till Gud som genomsyrar dagen från början till slut. Och jag utmanas verkligen av det här, för jag tänker, men jag tar det mesta för givet. Och jag glömmer bort många gånger vem det är som har gett allt det här som jag har runt omkring mig. Sådana saker som känns självklara. Vem som har det där välsignat mig med hälsa, med en kropp som fungerar. Vem som har välsignat mig med att få bo i ett sånt här samhälle där det finns allt vad vi behöver. Hälsovård, sjukvård. Långa köer visserligen, har vi blivit lite småirriterade. Men vilken nåd att få bo i ett land där vi ändå har möjlighet till sjukvård. Ett land där vi har pensioner, studiebidrag, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och så vidare, name it. Vi kan fortsätta hur länge som helst med saker som vi nästan bara tar för givet och glömmer bort att vara tacksamma över. mat på bordet, hus, hem, familj, vänner och så vidare. På tal om mat på bordet, en sån här liten intressant detalj också som kanske skiljer judens bordsbön från min bordsbön. Vi ber ju kanske ibland Gud välsigna maten. Det gör inte juden. Han välsignar den Gud som ger mat. Ser du den här skillnaden, det här fokuset? Att fokuset är ständigt på Gud. Fokuset är inte i första hand på gåvan utan på givaren. Inte på objektet utan på han som ger oss allt det goda, som välsignar oss. Och det tycker jag är intressant. Det är väl lite så här kanske som ibland så tackar vi ju Gud för maten. Så jag tack gode Gud för maten. Nu det är jätteviktigt. Allt kan bli slentrian. Också bordsböner och tackböner kan bli slentrian. Jag kommer ihåg en väninna till mig när vi var unga. Så hon var van med att tacka för maten. Och en dag så ringde telefonen, och det var på den här tiden, det var en gammaldags telefoner, en lur som man skulle lyfta. och så svarar man med sitt namn, därför att den andra visste ju inte liksom säkert om man har kommit till rätt nummer och så vidare. Och så steg hon upp direkt från matbordet och gick och svarade i telefon, och så sa hon: tack gode Gud för maten. Det var det hon svarade med. Inte vem det var som svarade. Så det kan ju gå slentrian i allt. Och det är ju inte det handlar om. Det handlar inte om vilka ord vi, eller böner vi använder, utan det handlar om den här attityden i hjärtat. Och det är ju det jag lite trycker på här idag. När Jesus mätta 5000 människor med några bröd och fiskar, så står det att han tackade Gud, bröt brödet och sen delade ut åt folket. Och Jesus, han växte upp i ett judiskt hem, och det är ganska troligt eller sannolikt att han bad den bön som varje judisk far bad innan måltiden, när han bröt brödet och tackade Gud. Välsignad var det han som frambringar bröd från jorden. Så den här attityden av tacksamhet, den genomsyrar liksom livet, alla skeden i livet, alla tidpunkter i livet. Och Paulus, han var ju också jude, så han var ju förstås van med det här judiska bönetraditionen. Också han uppmanar oss gång på gång på gång att leva i tacksamhet. Komma ihåg att tacka Gud. Till exempel i Efeserbrevet 5:20 så säger han så här, och nu talar han ju till hedna kristna. Så uppmanar han oss: tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och i Kolosserbrevet 3:16 så säger han: sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och första Thessalonikerbrevet 5 så säger han, uppmanar han oss att be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Och jag liksom börjar ana lite av det där, att det här som jag har så svårt med, det här med att tacka Gud i livets alla förhållanden, det var mer eller mindre självklart för de här bröderna som har vandrat tillsammans med Jesus och det samtida folket. Den här tacksamheten till skaparen och universums uppehållare i alla lägen i livet. Är det någon som tycker att det har regnat för mycket den här sommaren, eller var det för kallt? Ja, nu erkänner ni inte, men ni tycker ju några de flesta, va? Är det någon som har klagat på vädret den här sommaren? Eller är det bara jag? Ja, tänk hur lätt vi trillar i de där klagovisorna. Tänk om vi istället skulle ha tacka Gud för allt det goda, för att han är god och alltid, att han ger allt det som är gott. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder, brukar folk säga. Och egentligen när vi klagar bara över en sån detalj som värre, så säger vi, uttrycker vi någonting av att Gud inte tar omsorg om oss. Åtminstone jag så utmanas av det här. Vi fastnar väldigt lätt i det här att börja klaga och sucka över det ena och det andra. Och glömmer bort att Gud finns. Och att vi är helt beroende av hans godhet varendaste dag. I livets alla förhållanden. Jag ska alldeles strax avsluta. Men jag lyssnade en gång till en intervju med en jude som berörde mig väldigt. Och det var, han fick den här frågan att hur är det möjligt att tillbe Gud utifrån, eller det som hände under förintelsen och så vidare. Och den här juden, han svarar någonting i stil med det här att tillbe Gud, så det har ingenting med omständigheter, det är inte beroende av omständigheterna, om livet går igenom problem och bekymmer och motgångar. Att Gud finns inte till i första hand för mig, utan jag är skapad för att tillbe Gud. Och jag tänkte att wow, det är att ha Gud i centrum. Att vara fokuserad, att låta Gud vara Gud. Och inte så där som vi i många gånger i väst, där vi sätter livet att på något sätt snurra runt oss själva. Tillvaron snurrar runt mig. Och Gud finns till för att serva mig och vara min springpojke. Och min fråga, den blir, hur skulle vår värld se ut om fler skulle praktisera och leva i en sån här attityd av tacksamhet och välsignelse? Och åtminstone jag så känner mig rejält utmanad av det här budskapet. Därför att jag måste bekänna att jag har en tendens att klaga, att vara negativ och otacksam allt för ofta, och allt för ofta att ta saker för givet. I mitt narcissistiska perspektiv, där Gud många gånger finns till för att svara på mina böner. Så om konung David, han behövde uppmana sin själ att lova Herren, att välsigna Gud och att inte glömma bort alla Guds välgärningar, så behöver åtminstone jag uppmana min själ att lova Herren. Och kanske behöver också du en sån uppmaning. Vet ni, ibland så behöver vi de där puffarna som lite justerar perspektiven igen. När vi fastnar liksom i vissa spår och tankarna bara kanske börjar gå i lite mörka, dystra banor. Och vi ser det vi saknar, vi ser bristerna. Och då behöver vi få den där pushen att komma ihåg alla Guds goda välgärningar mot dig. Så lova Herren min själ. Vi ska be tillsammans. Ja, Fader, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Det är din godhet att vi sitter här den här kvällen. Herre, utan dig och din godhet.